Det var en 9-årig flicka som badade med, eller simmade med sin far ute på en strand. Och vågorna var inte alls jättehöga, men plötsligt så hände någonting. Tidvattnet började dra den här flickan ut. Så hon flöt ut längre och längre ut. Och till sin förtvivlan för hennes far som inte fick tag i henne. Men utan att få panik så ropade hennes far till henne att ta det bara lugnt. Få inte panik, bara ligg på rygg och flyt. Jag kommer tillbaka och ska hämta dig. Och pappan sprang tillbaka, han fixade så att de kunde få en båt. Och när han kom tillbaka så såg han inte flickan. Och de började åka iväg med den här båten och letade länge. Och hon hade drivits ut långt ut till havs. Och till slut så hittade de henne. Ja, hon låg där och flöt. Och hon låg där och hon var helt lugn. Och personerna i båten, de frågade den här flickan efter att de hade tagit upp henne. Varför var du inte rädd? Hur kunde du bara ligga där och vara så lugn när du var mitt ute på det öppna havet? Hon svarade att ja, men pappa sa att han skulle komma tillbaka och hämta mig. Så jag hade ingenting att vara rädd för. Jesus lovade i Johannes kapitel 14 och vers 2-3. Jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni skall vara där jag är. Vår far har lovat att komma tillbaka och hämta oss. Och det är hoppet som kan hjälpa oss att inte vara rädda i den här världen. Vi kan lugnt flyta med strömmarna som kommer och lita på löftet om att snart så kommer vår far och hämtar oss. Det är vad vi ska titta på idag. Jesus talade till fariseerna och sadduceerna. Han hade gjort många under inför deras ögon. Han hade botat sjuka, han hade öppnat blindas ögon. Han hade stillat stormar. Han hade uppväckt döda. Trots det så kom fariseerna och sadduceerna fram till honom en dag och de begärde tecken. De sa, visa oss ett tecken ifrån himlen så att vi kan tro på dig. Och Jesus svarade med dessa ord. På kvällen säger ni, det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himmelens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Hur är det med oss idag? Kan vi tyda tidens tecken? Eller är vi som fariseerna och sadduceerna? Att de var ovilliga att se sakerna som hände rakt inför deras ögon. Och försummade att förstå tidens tecken. Jag hoppas inte det. Och det är därför vi är här idag. För att lära oss mer om tidens tecken. I vårt andra möte så tittade vi på Daniel kapitel 2. Vi såg den här statyn med de olika världsimperiernas succession. Som började med Babylon, sen var det Medie-Persien, Grekland, Rom. Och sen det splittrade Rom, eller de europeiska nationerna. Och därefter så kom det en sten. En sten som krossade den här statyn. Och i den här stenen så såg vi Guds rike som skulle etableras och existera för alltid. Den här stenen är Jesu återkomst. Och det visar, om vi förstår Daniel 2 så förstår vi ungefär var vi är i relation till Jesu återkomst. Men vi ska titta lite noggrannare på den här stenen och vad som kommer hända då när Jesus kommer tillbaka. I Matteus kapitel 24 som vi kommer att studera så kommer vi att läsa en hel del om just det här, det här ämnet. Om det är någon som behöver en bibel så får ni gärna räcka upp en hand, så kommer någon här att ge dig en, så att du också kan hänga med. Räck bara upp en hand så delar Harriet ut det. Matteus kapitel 24. Vad som har hänt här är att lärjungarna, de tittar på templet. Det stora vackra templet som romarna har förfinat, och det var en av de bästa, de finaste och mest berömda byggnaderna i hela det romerska imperiet. Och när Jesus lärjungar uppmärksammar Jesus på det här templet, så säger Jesus några förvånande ord. Det står, han sa till dem i vers 2: ni ser allt detta, jag säger er sanningen, här ska inte lämnas sten på sten, allt ska rivas ner. Chockade så tänker de att det här måste handla om jordens undergång. Och när Jesus kommer tillbaka, när Jesus hade talat om Jerusalems förstörelse år 70 efter Kristus. Men i en otrolig parallellism så kopplar Jesus ihop både Jerusalems förstörelse och sin återkomst. Och han berättar de olika tecknena som ska följa. För de ställer frågan här. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: säg oss, när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? När ska det ske? Vi kommer ställa oss några frågor om Jesu återkomst idag. För det första, när kommer Jesus tillbaka? Och vilka tecken ska föregå hans återkomst? Och sen kommer vi titta på hur Jesus kommer tillbaka. Och allt det här finner vi i Matteus kapitel 24. I vers 36 så svarar Jesus på frågan om när det ska ske. Jesus säger: om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himmelens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Jesus säger att alla spekulationer om exakta datum är inte, är som bäst spekulationer. Jesus har uppenbarat att ingen känner till den exakta dagen då när Jesus kommer tillbaka. Och när många läser den här texten så tänker de att ja, men där ser man, allt prat om Jesu återkomst är helt onödigt. Det kan hända om 1000 år, det kan hända imorgon, vi har ingen aning. Så varför ens bry sig om att prata om det här ämnet? När det händer så händer det. Men det var inte Jesus syfte med att säga att vi inte vet dagen eller stunden. Han ville undvika vissa spekulationer. Men syftet var att vi skulle vara vaksamma. Han säger, var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Ty, det är liksom därför att. Så orsaken till att vi ska vara vaksamma är för att vi inte vet när Herren kommer. Vi behöver vara redo och vara uppmärksamma på någonting. Att vara vaksam är att vara uppmärksam. Och vad ska vi vara uppmärksamma på? Ja, Jesus har berättat om olika tecken som hans lärjungar frågar om. I Matteus 24, 32-33 så säger han: lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Vi har inte fikonträd här i Finland så mycket, men vi har björkar. Vi vet att när björkarna börjar spricka ut, då är våren nära, eller hur? Eller i alla fall, då kanske till och med sommaren är nära, när vi ser att andra träd börjar att få sina blad. Och om ni har lagt märke till det, att ju närmare sommaren man kommer, ju större blir de här bladen, eller hur? Och ju fler blir de. Och så är det också med de här olika tecknena som Jesus säger att vi ska vaka efter och undersöka. Och då kan vi veta att när det är nära. Så fråga, kan vi veta när Jesu återkomst är nära? Det kan vi. Vi behöver inte leva i ovisshet. Om vi är vaksamma så kommer vi inte leva i ovisshet och tänka, jag har ingen aning om när Jesus kommer. Det kan vara om miljoner år, det kan vara imorgon. Ingen vet någonting om det. Nej, vi kan veta något om tidpunkten. Vi kan veta något om tidpunkten, vi kan veta när det är mycket nära. Och det gör vi genom att studera de här olika tecknena. Och vad är det för tecken som Jesus pratar om? Låt oss läsa dem. Matteus 24, vers 6 kan vi börja i. Det står, ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Det är intressant att Jesus använder ännu en illustration här när han talar om tecknena. Han säger det är början på födslovåndorna. De av er som haft barn, ni kvinnor vet att man får verkar, eller hur? Och de här verkarna, de kommer ibland, men ju närmare födseln man kommer, desto kraftigare blir de och desto oftare kommer de, eller hur? Och så är det också med de här olika tecknena. Många kan vi läser de här tecknena, krig och rykten om krig och jordbävningar. Ja, men det har ju alltid funnits jordbävningar, det har alltid funnits krig och sådana saker. Ja, det är sant att det har funnits. Men är de lika stora? Sker de lika ofta? Och när det här börjar eskalera, då vet vi, precis som med födslovånderna, vi vet att oj, nu när verkarna kommer mycket tätt, då är det snart dags att för barnet att födas. Och samma sak med sommaren, med de här bladen. När vi ser att oj, nu är det riktigt mycket blad på det här trädet. Nu är något sommaren nära. Låt oss titta på de här olika tecknena. En efter en. Det är krig och rykten om krig. Det är jordbävningar. Det är andra saker som Lukas evangeliet säger. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest. På den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig från himlen. Så pest, det är alltså sjukdomar. Det är det som Jesus talar om. Det kommer också vara ett av tidens tecken. Så, vad har vi sett hittills? Vi har sett att politisk instabilitet är ett av de tecknena. För det andra, jordbävningar. För det tredje, hungersnöd. För det fjärde, dödliga sjukdomar. Jesus beskriver vidare i vers 11 också. Faktum är, låt oss titta i vers 3. Eller vers 4. För det här är det första som Jesus säger. I vers 4 och 5. Han svarade dem, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias. Och de ska bedra många. Vers 11. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Vers 24 säger att falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Kommer religiös bedrägeri vara ett typiskt tecken för inför Jesus återkomst? Svar ja. Det står i Korinthierbrevet 11. Andra Korinthierbrevet 11, att Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Och därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Religiös bedrägeri är ett av tidens tecken. I Matteus 24, vers 12, så säger Jesus vidare ett annat tecken. Eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Kärleken kommer att avta. Paulus skriver till Timoteus, detta ska du veta att i de sista dagarna, alltså i ändens tid, så ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa. Oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. Det var en lång lista. De ska älska njutning istället för Gud. och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Vi ser ett moraliskt förfall som kommer att äga rum innan Jesus kommer tillbaka. Alla de här tecknen är ju ganska negativa, men det finns ett positivt tecken som vi läser i vers 14. Och där står det så här: detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så det är någonting positivt. Evangeliet ska nå ut till hela världen. De här tecknena skulle bli fler och fler och starkare ju närmare Jesu återkomst vi kommer. Låt oss ställa frågan idag, och det är min fulla övertygelse att vi lever i en tid mycket nära Jesu återkomst. Jag är fullt övertygad om att Jesus mycket väl kan komma tillbaka inom vår livstid. Och det är baserat på de tidens tecken som vi ser runt omkring oss. Låt mig visa er några av dem. Om vi tänker efter på hela världshistorien, så enligt Bibeln så är det cirka 6000 år av historia. De senaste 200 åren har varit otroligt speciella. Det senaste 100 året har varit väldigt exceptionellt när det kommer till politisk instabilitet. Krig och rykten om krig. 1900-talet hade 2 stycken världskrig. Vi fick se det kalla kriget, vi fick se kärnvapen och andra sådana saker som utvecklades. Bara för att jämföra lite statistik här. Visst, det har funnits krig i alla tider. Men har det funnits i så stor utsträckning? Nej, det har det inte. Det har det inte. Titta här, om man jämför med århundradena, om hur många som har dödats i krig. På 1900-talet är det 200 miljoner människor som dött i strider. På 1800-talet så var det 45 miljoner. En stor siffra också, men det är mycket mindre, eller hur? Och 1700-talet 18 miljoner. Och så tänker vi på det där grymma romarriket där de krigade hela tiden, eller hur? Det är allt man läser om i historien. Endast 13 miljoner under de många hundra åren som romarriket härskade. 13 miljoner är många människor, men bara för att göra jämförelse, det är någonting speciellt som har hänt de senaste 100 åren. Politisk instabilitet, idag så ser vi terrorism och andra sådana här saker som uppstår. Kriget i Syrien, krigen överallt med flyktingströmmar och sånt som händer. Det här är tecken som vi inte kan blunda för. Det här är tecken som visar att Jesus kommer att komma tillbaka mycket snart. Vad med jordbävningar? Ja, låt mig uppfriska er i ett minne. Bara de senaste decenniet, eller de senaste 2 decennierna, så har vi upplevt stora jordbävningar som har skördat över 250 000 människors liv på ett enda skalv. Indonesien 2004, Haiti 2010, Fukushima och Japan 2011. Det här är olika sådana här saker som har hänt. Men låt oss jämföra det med resten av historien. Jag hittar en lista här på de mest dödliga jordbävningarna i världshistorien. De topp 20 dödligaste jordbävningarna i världshistorien. Och utav dem så har jag markerat med rött de som var på 1900-talet eller 2000-talet. Och ni kan se här, dödssiffran här, ni kan se platsen och året. Och ni ser här, det är i princip hälften av dem som ägde rum på 1900-talet. Det här är hela världshistorien, kom ihåg det. Och hälften av dem äger rum de sista 100 åren. Här är nästa lista. Ni ser, det precis samma sak där. Och sen har du andra på 1700-talet också, slutet av 1700-talet. Det är någonting speciellt som började hända från slutet av 1700-talet och till nu när människor har dött otroligt mycket mer i jordbävningar än någonsin tidigare. För mig visar det här att det är födslovärkarna som blir tätare och tätare, det blir mer intensivt. Och det betyder att mycket snart kommer Jesus att komma tillbaka. Hungersnöd. FAO räknar med att det är kring 1 miljard människor som lider av undernäring i världen. Och om vi tittar på de olika svältkatastroferna som ägt rum, så har vi också en lista här. På de topp 22 svältkatastroferna. Och utav de här 22 mest dödliga svältkatastroferna, så har inte mindre, ska se så jag får siffran rätt här, Arton utav de 22 dödligaste svältkatastroferna i hela historien har ägt rum de senaste 200 åren. 18 av 22. Så här ser ni dem. Kina 43 miljoner på 1950-talet och 60-talet. Kina 24 miljoner 1907. Slutet utav 1800, början på 1900-talet, 19 miljoner i Indien dog utav svält. Sen har du Bangladesh på 1770-talet, 15 miljoner. Nu den räknade jag inte med här bland de här 18. Men ni ser att det är ändå slutet på 1700-talet. Kina 13 miljoner, slutet av 1800-talet. Indien 10,3 miljoner. Bakom varje nummer är det en människas liv som har dött. Sovjetunionen 10 miljoner under 1930-33. Sen kan man jämföra det med det som skedde i en stor svältkatastrof i Europa på 1300-talet. 7,5 miljoner. Men den räknas inte dit heller. 1936, 5 miljoner i Kina. 1921, 5-10 miljoner i Ryssland. 1941, 3 miljoner i Kina. Och här ser ni igen den här listan. Det här är, för mig, visar det att det är någonting speciellt som har hänt de senaste 200 åren. Det har helt eskalerat. Vi ser saker som vi aldrig någonsin tidigare har sett. Och det här betyder, för mig, är det övertygande om att vi lever i mycket speciella tider. Dödliga sjukdomar. HIV och AIDS har skördat 39 miljoner människor. Och det här är en ny sjukdom som uppstod på 1970-talet. Spanska sjukan skördade mellan 50 och 100 miljoner i början på 1900-talet. Malaria dödar 600 000 per år. Svininfluensan 2010 skördade 500 000 personer. Ebola-krisen som vi hade nu 2014 här, 10 000 människor uppskattas ha dött i det här. Men en annan sak som är ännu mer med anmärkningsvärd, ja förresten, tuberkulos. 1,5 miljoner människor dör av tuberkulos per år. Livsstilssjukdomar skördar 38 miljoner människor per år. Jag tänker på det. Det är också en av tidens tecken. Att sådana sjukdomar som kan förebyggas faktiskt skördar så många människors liv. Dödliga sjukdomar, religiöst bedrägeri. Det finns ett speciellt fenomen som har uppstått sedan 1800-talet. Och det är att människor plötsligt börjar skapa sekter där man påstår sig vara messias. Och det här har helt exploderat sedan 1800-talet och framåt. Här är några av de namnen som har en hel del efterföljare. Jim Jones i USA, han var ledare för Folkets tempel som var en sekt. Med 20 000 efterföljare, och han tog många av dem ut till ett ställe i Sydamerika och de begick självmord, många av dem här. personerna i slutet. Haile Selassie, Etiopien. Haile Selassie säger sig inte vara Kristus. Ja, förresten, Jim Jones sa sig vara Kristus. Haile Selassie har inte själv påstått det, men han tillbes av en stor religion som kallas Rastafari, som har 1 miljon anhängare. Och de tror att han är Kristus. Han är Jesus Kristus. Nu han dog ju visserligen, men det är deras övertygelse. Marshall Applewhite var en annan sån här sekt. Han påstod sig vara Kristus. Och han tog 250, han hade 250 efterföljare. Och de begick också självmord, många av dem, vid slutet av hans tid. David Koresh, 10 000 efterföljare, hade det. Han begick också självmord. Påstod sig vara Kristus. Sergej Toypov i Sibirien och Vitryssland, 10 000 anhängare. José Luis de Jesus Miranda, det är den här personen som ni ser på bilden här. Den här är förresten David Koresh. Men han, den här figuren är i Miami i USA, en före detta drogmissbrukare, och han kom på att han var Messias. Han kom på att han var Jesus och antikrist samtidigt. Så han sa det finns ingen synd, och han tatuerade in 666 på människor bara för sakens skull. Och han fick hur många efterföljare? 2 miljoner efterföljare som trodde han är Kristus. Kan ni fatta? Det här är ett av tidens tecken. Att människor bedras utav falska profeter och falska messiasgestalter. En Kristo i Brasilien. Sun Myung-moon från Sydkorea hade mellan 50 000 och 3 miljoner efterföljare. Påstod sig vara Kristus. En annan figur på 1800-talet var Baha'u'llah. Och han påstod sig vara Kristus 1844. Intressant datum. Men han har idag 6-7 miljoner efterföljare i den så kallade Baha'i-rörelsen eller Baha'i-tron. Och han påstår också sig vara Messias. Nu, Jesus varnade för falska messiasgestalter. Och han varnade också i Matteus 24 om att vi inte skulle gå dit och titta på dem. Eftersom när han kommer tillbaka så kommer det vara uppenbart för alla. Och det ska vi titta på sen. Men vi kommer tillbaka till det senare. Det näst sista, moraliskt förfall. Hur har det sett ut? Ja, kärleken skulle svalna hos de flesta, stod det. Och återigen, jag jobbar bara med statistik, och med statistik så kan man se på saker och ting. Det har inget med jag vill inte peka ut folk på det sättet, men det är intressant om man tittar på skilsmässostatistiken i världen och hur den har ändrats. Sverige leder skilsmässostatistiken. Kanske inte så mycket att vara stolt över, men 54,9% av alla äktenskap går isär i Sverige. I USA är det 54,8, så de är nästan i kapp oss här. Vitryssland, Finland, ni hamnar inte på prispallen, men ni kom på plats nummer 4 på 51. Och ni ser, det här är någonting som har skett väldigt mycket, speciellt i västvärlden. Här är Sverige då, som jag började med. Har det hänt någonting med skilsmässostatistiken? Ja, det har det gjort ganska så mycket. Om vi jämför med 1831, då var det 20 000 äktenskap och det var 95 skilsmässor. 2013 så var det 45 000 äktenskap och 25 000 skilsmässor. Är det en skillnad? Någonting har hänt. Kärleken har svalnat på många sätt. Måste man dra slutsatsen utav. I Finland så var det statistik från 1965, det är ungefär liknande. Här, 36 000 äktenskap 1965, 4 500 skilsmässor. 2013 så är de i princip samma procent som i Sverige. Men det här räknar inte in samboskap och de brutna relationerna där. För i samboskap är brustna relationer mycket vanligare eftersom det inte finns ett åtagande. Det här drabbar otroligt många barn och andra personer som lider också utav den här situationen. En annan aspekt av det moraliska förfallet i samhället finner vi i de offentliga skjutningarna som äger rum runt omkring oss. Elever som tar och skaffar sig vapen och skjuter ihjäl sina kamrater och sina lärare. Helt fruktansvärt. Och det här har vi sett börja hända runt om i vår värld som aldrig tidigare förr. 1999 så var det 13 döda och 21 skadade i Columbine i USA. I Tyskland, i Erfurt 2002, så hade de 16 döda. I Ryssland så hade de en skjutning 2004 med 385 döda och 783 skadade. Virginia i USA 32 döda, 17 skadade. Jokkola-skolan i Finland, ni kanske minns det, 2007. 8 döda, 1 skadad. Och Kauajoki, bara året därpå, 10 döda och 1 skadad. Och sen har vi andra, Utöja, där personer sköt ihjäl 69 ungdomar. Skjutningarna i Frankrike, 130 personer som sköts ihjäl. Hur kan mänskligheten bli så rå? Det här är ett av tidens tecken. Människorna skulle bli råa. Det var det vi läste om. Och vi kan bli rädda när vi läser de här sakerna. Men Jesus sa att vi behöver inte vara rädda om vi förstår att det här är tidens tecken. Och att Jesus, han kommer snart tillbaka. Evangeliet ska gå till världen. Det här är kanske en positiv sak. Bibelstatistik. Om vi tittar på det här. Alla biblar som fanns tillgängliga i världen år 1804 i manuskript eller i tryck, inklusive alla utgåvor i alla länder, uppskattades till inte mer än 4 miljoner. Det är alltså innan år 1804. De olika språk på vilka dessa 4 miljoner var skrivna uppgick till omkring 50. Idag så är siffrorna, och det här var från 2012, visar att hela Bibeln nu har blivit översatt till 484 språk och det nya testamentet till 1257 språk. Miljontals biblar, antalet tryckta biblar är totalt 6 miljarder. Det är nästan en för varje person på jorden. Inte riktigt. Men det har hänt någonting med budskapet. Det kristna budskapet har gått ut som aldrig förr tidigare. Genom tv-kanaler, genom internet, genom andra sätt att kommunicera så har de budskap som Gud vill få ut i sista tiden har kunnat gå ut som aldrig tidigare förr. Och det här är också ett av tidens tecken. Då kan vi veta att när hela världen har hört budskapet så kommer Jesus att komma tillbaka. Så, hur kommer Jesus tillbaka då? I Matteus 24 så varnade Jesus för de här falska messiasgestalterna i vers 24, kapitel 24, vers 24. Eller vers 23 så säger han, om någon då säger till er, här är messias, eller där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Nu, jag har nu sagt det till er i förväg. Vers 26. Om de säger till er, han är i öknen, gå inte dit. Eller, han är inne i de inre rummen, så tro det inte. Eller, han är i Florida, så åk dit. Nej, gör inte det. Eller, han är i Japan, tro inte på det. Om han är nere i Etiopien, åk inte dit. För det är falska Messias gestalter. Om folk säger att här är Messias, eller han är i Iran, eller var han nu kan tänkas vara. Det är falska Messias gestalter. Vad säger Jesus istället? Vers 27. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när människosonen kommer. Mycket viktigt för oss att veta hur Jesus kommer tillbaka. För om vi inte förstår det, så kommer vi mycket lätt att kunna bli bedragna utav falska Messias gestalter. Om Satan själv kan göra sig lik en ljusets ängel. Ja, vad om han uppenbarar sig på ett sätt och säger jag är Kristus. Skulle vi bli bedragna? Vet ni, jag tror det är otroligt viktigt att vi förstår hur Jesus kommer tillbaka. För det sättet som Jesus kommer tillbaka på, som är i överensstämmelse med Bibeln, det blir som ett skydd för oss. Och det kan Satan inte härma. Det finns en populär teori om hur Jesus kommer tillbaka, som har gjorts populär i en bok som heter Lämnad kvar. Hur många har läst den boken eller har hört om den? Det är en otrolig bestseller. Mer än 65 miljoner böcker har sålts. Det har blivit spelfilmer av det här. År 2000, 2002, 2005. Och Jerry Falwell skriver så här. Falwell skriver: när det kommer till dess inverkan på kristendomen så är den troligen större än någon annan bok i modern tid, bortsett från Bibeln. Wow, det är ganska bra kritik för en bok. Det är en roman som handlar om tiden efter uppryckandet och allt som händer där. Jag kan inte rekommendera boken, även om jag såg den här filmen för att få en lite bättre grepp om vad det handlar om. Helt enkelt så är det plötsligt så att alla är borta och sen så börjar apokalypsen och allt som ska hända där. Det grundar sig på en teori om som kallas futurism, som säger att all den här vedermödan och antikrist och alla de här bitarna kommer att komma i framtiden. Vi ska prata om antikrist imorgon kväll, så missa inte det, då kommer vi gå mer in i djupet om vad Bibeln faktiskt säger om det här ämnet. Men vad lär den? Jo, den lär att Jesus återkomst är ett hemligt uppryckande av de troende före vedermödans tid. Och de som lämnas kvar får en andra chans att omvända sig. Det är i princip vad den här läran säger. Och man grundar sig på texter som till exempel Andra Petrusbrevet 3 och 10. Där står det: men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då tar man den här texten då och så säger man, titta här, Jesus kommer som en tjuv, han kommer hemligt, ingen kommer märka det. Han smyger in bara och så rycker han bort församlingen och sen går han därifrån igen. Men ni vet, det lönar sig att läsa sammanhanget ibland, eller hur? Och det här är också en viktig princip när vi studerar Bibeln, så kan vi inte bara rycka någonting ur sitt sammanhang, för då kan man bevisa vad som helst från Bibeln. Visste ni förresten att det finns en bibeltext som säger att det inte finns en gud? Psalm 14 säger att det finns ingen gud. Tänker vi, men hur kan det stämma? Hela Bibeln handlar väl om Gud? Nej, men det finns en text som säger det. Om man läser sammanhanget så står det: dårarna säger i sitt hjärta att det finns ingen gud. Och det är lite annorlunda, eller hur? Men det står där, det finns ingen gud. Låt oss göra det samma med den här, låt oss läsa sammanhanget. Herrens dag kommer som en tjuv. Vad ska hända då? Då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Låter det som en hemlighet? Nej, verkligen inte. Det lönar sig att läsa sammanhanget, eller hur? Vi ser att det är inte Herren som kommer som en tjuv, utan det är Herrens dag som kommer som en tjuv. Är det skillnad? Det är alltså stunden som kommer som en tjuv, om vi inte är förberedda för det. Och nu om vi studerar tidens tecken så kommer det inte som en tjuv för oss. Utan då är vi uppmärksamma och ser, wow, titta här. Det händer. Låt mig visa första Thessalonikerbrevet 5. Bara för att illustrera det här. Första Thessalonikerbrevet 5, vers 1. När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Där har vi det igen. Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Måste dagen komma som en tjuv för oss? Nej. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Vi behöver inte förvånas utav det, men för de ogudaktiga så kommer dagen som en tjuv. Och då kommer himlakropparna att upplösas i eld, och alla de här sakerna kommer hända. Ett våldsamt dån kommer äga rum. Hur kommer Jesus tillbaka? Några aspekter utav det här. Jesus kommer synligt tillbaka. Jesus kommer fysiskt tillbaka. Jesus kommer högljutt tillbaka. Jesus kommer strålande tillbaka. Och han kommer oundvikligt tillbaka. Ingen kommer att kunna komma undan. Låt oss titta på den första. Synligt. Bibeln säger: se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom. Hur många ögon? Varje öga ska se Jesus komma tillbaka. Du kommer inte behöva slå på tvn för att titta på undra om Jesus har kommit tillbaka. Du behöver inte läsa på ÖT, undra om Jesus har kommit tillbaka idag. Nej, när Jesus kommer tillbaka så har varje öga sett honom. Varje öga kommer se honom. Någon kanske säger, men Jonathan, det där handlar bara om de andligt upplysta. Det är bara deras ögon som kommer att se, medan alla andra, de kommer inte att märka det. Jag studerade med några vänner som tillhör en annan församling. Och i deras teologi så kom Jesus tillbaka 1914. Han kom osynligt tillbaka, och han har varit här ända sedan dess. Och endast de som är andligt upplysta kan se att Jesus har kommit tillbaka. Det stämmer inte. Lägg märke till Matteus 24, 27. Till liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens hur många? Alla folk ska jämra sig. Vänta nu, jämra sig. När de, vad gör de? Ser människosonen komma på himmelens mål med stor makt och härlighet. Om ord betyder någonting, så ser även de ogudaktiga det här, eller hur? Även de ogudaktiga kommer se Jesus komma tillbaka. Så om de ogudaktiga inte har märkt det, om de inte jämrar sig, för varför skulle vi jämra oss när vi ser Jesus komma tillbaka? Han är vår bästa vän, eller hur? De andligt upplysta, de behöver inte jämra sig över det här. Utan det här handlar om de ogudaktiga. Alla folk på jorden kommer att se Jesus komma med stor makt och härlighet. I Apostlagärningarna 1, slå upp till det. Där ser vi att Jesus kommer fysiskt tillbaka. Inte andligt eller i någon form av metaforisk ankomst. Med sin närvaro, osynliga närvaro. Jesus kommer fysiskt tillbaka. Apostlagärningarna kapitel 1, vers 9-11. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen, dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Här är Jesus som steg upp till himlen. Ni minns att vi firar Kristi himmelfärd, eller hur? Och det är till åminnelse utav när Jesus lyftes upp till himlen. Medan de såg mot himlen, dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Det här är änglar. De sade: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt. Stryk under de orden i er bibel. På samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Så hur kommer Jesus tillbaka? På samma sätt. Denne Jesus, det är inte någon annan Jesus, inte någon metaforisk, osynlig Jesus. Denne Jesus kommer på samma sätt. Och hur var det han steg upp? Han stod där och sen lyftes han upp. Och så steg han högre och högre och högre tills ett moln tog honom ur deras åsyn. Samma sak, på samma sätt kommer han att komma tillbaka. Han kommer komma med molnen som vi läste. Alla ögon ska se honom. Fysiskt så kommer han tillbaka. Han kommer högljutt tillbaka. Första Thessalonikerbrevet 4:16-17. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Lägg märke till alla dessa ord. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun. Har ni hört en basun ljuda någon gång? Är det högt eller tyst? Det är ganska högt. Och tänk er Guds basun. Den kommer ljuda, den kommer skalla. Ingen kommer att undvika att höra det. Till och med de dövas öron kommer säkert att höra det här. Inga gamla personer måste fråga, vad var det nu som hände där? Var det Jesus som kom tillbaka? Hörde jag rätt? Nej, alla kommer höra det. Alla kommer att höra det. Till och med de döda kommer höra det. Och de vaknar till liv. Vad står det? Då ska Herren själv stiga ner och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. I Johannes 5:28-29 så säger Jesus att människosonen, att de döda ska höra människosonens röst och de ska komma ut ur den här graven. Ja, till och med de döda hör det. Helt otroligt. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren, var då? I rymden. Jesus kommer inte att komma hit ner till jorden och stå här. Utan vi kommer komma upp till honom. Vi kommer att möta honom i rymden. Så han kommer ner tillsammans med sina änglar. Han stannar där uppe i molnen. Och vi förs upp för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Han för oss med. Vad var det Jesus sa som ni läste i vår text i inledningen? Jag går för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er så ska jag komma tillbaka och stanna hos er, sa han det. Nej, ta er till mig, säger han. För att ni ska vara där jag är. Om han beredde plats åt oss i himlen och sen kommer hit på jorden och stannar där. Är det vettigt? Nej. Han beredde plats för att vi ska vara där. Sen så säger han, nu är platsen klar, nu åker jag ner hit, nu ska jag hämta mina barn. Och sen så tar han dem upp dit. Då får vi möta Herren. Matteus 24:31. Med starkt basunljud, där har vi det igen. Det är starkt. Starkt basunljud ska han sända ut sina änglar. Och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himmelens ena ända till den andra. Så här är Jesus på ett moln. Där ovanför jorden. Alla änglarna i tusen och åter tusen är där. Och sen så ropar Jesus med sin röst. Och de döda uppstår till liv. Han sänder ut sina änglar. Han säger med starkt basunljud. Änglarna åker ut. De samlar upp alla de rättfärdiga. Och de får möta Herren Jesus i rymden. Och sedan så får de vara med honom för alltid. Den är strålande. När människosonen, hur många änglar kommer? När människosonen kommer i sin härlighet. Och hur många änglar? Alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Alla änglar kommer att komma med Jesus när han kommer tillbaka. Nu, härligheten från en enda ängel gjorde att en hel romersk vaktstyrka föll som döda inför honom vid graven. Minns ni det? De stod och vaktade där och tänkte, ingen ska komma förbi. En enda ängel kommer och säger hallå och visar sin härlighet. Och plötsligt så faller hela den romerska vaktstyrkan ner och som döda. Jag tänker när alla himmelens änglar kommer. Kommer det vara en strålande händelse? Kommer det vara en härlig tillställning? Absolut. Men inte för alla. Psalm 50, vers 3. Vår Gud kommer, han ska ej tiga. Förtärande eld går framför honom och kring honom stormar det våldsamt. Den här härligheten som Jesus kommer med, den kommer inte alla att uppskatta. Vissa kommer att uppleva den som en förtärande eld. Och de kommer fly för sina liv. Det är oundvikligt. Jesu återkomst kommer att drabba alla människor. Lukas kapitel 17. talar om den här händelsen. Den här lämnad kvar-serien bygger också på en annan text som jag tänkte vi skulle titta lite grann på. Häng med nu. Det är den här texten om att den ene tas med och den andra lämnas kvar. Känner ni igen de uttrycken? Vi ska läsa om det. Lukas kapitel 17, vers 26. Så som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då människosonen uppenbarar sig. Så vad kommer hända med de ogudaktiga? När Jesus kommer. De kommer att förgöras. Det kommer att göra slut på dem. Den dagen, ni minns att Jesus sa, eller minns den här stenen som kom och krossade alla de andra rikena. Om du inte har krossats på klippan före det, så kommer klippan att smula sönder dig när den kommer tillbaka. Det står, vers 31, den dagen ska den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte gå ner och hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på åken inte återvända hem. Tänk på Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Den som mister sitt liv ska rädda det. Vers 34, jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. De frågade honom, var då, herre? Han svarade, där kroppen ligger, där samlas gamarna. Den ene tas med, den andra lämnas kvar. Men faktum är att det här talar inte om att det finns en andra chans när Jesus kommer tillbaka. Hela sammanhanget säger att de ogudaktiga som lever när Jesus kommer tillbaka, de kommer att dö. Och sen en annan tanke här är att de som lämnas kvar är de som överlever. Några ska tas med. Lägg märke till vad som stod här i texten. Frågan som de ställer här. De säger två stycken ska ligga i samma säng. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Och de frågade honom, var då? Vad ställer de för fråga? Ställer de, var lämnas de kvar eller var tas de med? Vad tror ni? Ja, de har ju redan sagt var de är någonstans. De ligger i samma säng. Så var lämnas de kvar? Ja, förstås i sängen. Var lämnas de kvar? Vid kvarnen eller var det nu än är? Det är inte vad frågan handlar om. Frågan handlar om var tas de med? Och vad svarar Jesus? Där kroppen ligger, där samlas gamarna. Med andra ord, de tas med till undergång. Om du inte tror mig, titta i Matteus kapitel 13. Matteus kapitel 13. Kanske det här är nytt för dig, men vi ska tas med i himlen. Men vad jag vill säga är att det som det står i Lukas 17 handlar inte om att de som tas med till himlen och de som lämnas kvar på jorden. Utan det handlar i sammanhanget om att vissa tas med till undergång och de andra bevaras vid liv. Titta i Matteus kapitel 13. Liknelsen om ogräset som vi läste. Vers 30, vad står det där? Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen, samla vadå? Samla först ihop vilka då? Ogräset. Och bind det i knippen för att vadå? För att brännas, men vetet ska ni samla i min lada. Vilka är det som tas först när Jesus kommer tillbaka? Det är ogräset. Det är de ogudaktiga som tas först. Titta i vers 41-43. Där står det så här: Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike, hör du som har rör dem. Så änglarna gör två saker. Först tas de ogudaktiga med och kastas i elden. Den härliga elden som är Guds härlighet. Och sen samlar de ihop de rättfärdiga och för dem till himlen. Hänger ni med? Jesu återkomst erbjuder ingen andra chans. Vänta inte tills du ser att människor börjar försvinna tills du fattar beslut för Kristus. Vänta inte tills saker och ting händer och du tänker att jag ska vänta och se om Jesus kommer tillbaka, då kan jag börja tro på honom. Nej, då är det för sent, mina vänner. När Jesus kommer tillbaka, då är gränsen dragen. Då finns det ingen återvändo. Antingen så fattar du ditt beslut innan dess, eller så kommer det att vara för sent. Jesus vill inte att någon ska gå förlorad. Så skjut inte upp ditt beslut. Andra Thessalonikerbrevet talar om den här tiden. Men Jesus vill inte att någon ska gå förlorad. Han säger i Andra Korinthierbrevet 6:2. Han säger: jag bönhörde dig i rätt tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Inte imorgon. Inte om en vecka. Inte om några år. Skjut inte upp ditt beslut tills det är för sent. Tidens tecken ser vi runt omkring oss. Vi vet att stunden snart är nära. Och vi behöver förbereda oss för den här händelsen. Amen. Vi behöver vara redo. Är det någon här som önskar vara redo när Jesus kommer tillbaka? Prisa Gud. Vet ni, vad behöver vi göra? Vi behöver överlämna oss till honom nu. Låt oss inte skjuta upp det här beslutet. Låt oss inte försumma de tillfällen som Gud ger oss. Utan nu är frälsningens dag. Låt oss be. Himmelske far, jag ber att du ska låta oss vara redo när den dag kommer, när du visar dig på himlen. Förbered våra sinnen så att vi kan vara redo. I Jesu namn jag ber. Amen.